Podplay.
Intervjuer med experter, reportage och humorsketcher. Ett helt vanligt 80-talsprogram i SVT. Om det inte vore så att Fräcka fredag handlar om sex och till och med visar erotiska kortfilmer.
Men det måste man kunna göra i TV, tycker producenten Sixten Svensson. Det han inte kan ana är att programmet blir så kontroversiellt att studion bombhotas.
Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar genom Podplay. Där finns hela säsongen redan nu.
Ja, det är Sixten.
Hej Sixten, det här är Andreas Utterström.
Tjena.
Känner du dig redo att prata om Fräcka fredag?
Ja.
Sixten Svensson är 81 år idag, men vi tänker oss tillbaka till 1988. Då är han 48 år gammal och frilansar för Sveriges Television i Malmö. Vad gör en tv-producent?
Ja, en tv-producent är ju sammanslagning av, om man tittar på filmen så är det ju en sammanslagning av regissör och producent. Då är man ju en och samma figur, man håller i pengarna och man håller i de medverkande samtidigt som man då styr och helt och hållet programmet. Tillsammans med programledaren och gör upp allting så att det fungerar.
Sixten jobbar med Sköna söndag, ett ambitiöst och trevligt morgonprogram på helgerna. Idag fullständigt okontroversiellt. Men att göra tv som bara är underhållande och lättsamt är inte lika självklart då. Särskilt inte som en kvart i Sköna söndag handlar om sex och samlevnad. Det får svenskarna att gnugga sömnen ur ögonen. Och det får också Sixten att möta socionomen och sexologen Malena Ivarsson.
Det väckte en oerhörd uppmärksamhet att man skulle sitta på mitt emot högmässan i televisionens kanal 1 som skulle hålla sitta och prata om erotik. Och då förstod jag vilken sprängkraft det hade.
Sprängkraft, ja. Det kan också betyda många tittare.
Idén kom från Bengt Lidé, som var chef för Malmö TV då. Han hade en fundering över att han ville göra någonting som var annorlunda och han tyckte att det låg rätt i tiden, vilket det gjorde. Han var överhuvudtaget väldigt framåt, en förutseende chef som kanske var några år för tidigt, men så är det ju alltid med förutseende människor att han ligger lite för tidigt i framkanten.
Var det givet att det var Malena som skulle vara programledare?
Ja, jag byggde helt och hållet på den idén.
Idén? Ja, från att ha synts en kvart på söndagsmorgnarna ska Malena nu få ett helt eget program om sex och relationer.
Det skulle heta Fräcka fredag och skulle gå på fredagkvällen. Och sen får det ju fått oss att fylla detta. Och där var jag ju tvungen att hjälpa Malena, för hon kan ju det här materialet, så hon visste ju vad vi skulle göra.
En liten redaktion sätts samman, ledd av Sixten. Medarbetarna får ett par månader på sig att skapa innehåll till sex program om sex.
Jag träffade ju flera av dem som var satt i högsta ledningen och de ville inte höra talas om det. Nej, det där sköter du bra, sa de, och sen försvann.
och vad drog du för slutsats av det, att de reagerade på det sättet?
Ja, det var ju en het potatis som ingen ville stoppa i fickan.
Och du hade ingenting emot att bära på heta potatis där, låter det som?
Nej, kan man röra om i folkhemmet så gällde det ju att göra det ordentligt. Så tyckte jag lyckats vara med. Sen hade dessutom Bengt Linné köpt in ett antal, 8-9 stycken erotiska filmer från Frankrike. Det var ju mjuk porr och det låg efter vårt program. Och det är klart att det var väldigt många som förväntade sig att det skulle vara oerhört spännande pornografi där, men det var det ju inte alls.
Nej, de är mer sensuella än sexuella, de franska novellfilmerna som ska visas. Men det spelar ingen roll. För sex i tv, det är något speciellt för svenskarna 1988. Alltså, om man visar nakna kroppar i en såpa som Lösa förbindelser eller filmen Göta kanal, det gör ingenting. Men när det bara handlar om sex, då blir det känsligt. Redan ett par månader före premiären får svenskarna veta. TV-licenspengarna ska gå till filmer som visar samlag.
började ryktet gå då på SVT Malmö att nu sitter det några där och jobbar med ett konstigt program om sex med Malena?
Ja, det spred ju så snabbt. Och det läckte ju tidningarna som började då få fråga. En frikyrka, jag tror det var Betaniakyrkan, de gjorde uppror och skrev protestlistor, så de gick ut på torgen och i Sverige och ställde sig med protestlistor som de bad att få namnunderskrifter på som skulle skicka in i tron att de stoppade. Och jag var ju väldigt förvånad för att de protesterade mot något som jag inte ens jag visste vad de skulle innehålla för någonting.
Malena har ju sagt efteråt att hon förstod inte hur kontroversiellt det här var. Gjorde du det?
Ja, jag anade det och det gjorde väl hon i och för sig också, därför att hon hade fått smaka på det i Sköna söndag att det var ett hett ämne. Det räckte med att man trampade lite fel så var det omedelbart så var det reaktioner. Och det gällde ju den där kristna moraliska gruppen som alltid finns, eller fanns, jag vet inte om de existerar kvar länge, men då var det.
Inte en enda sekund av Fräcka Fredag har ju sänts, men många har ändå starka åsikter. Dagens Nyheters ledarsida nämner programmet till och med före premiären. Jan Gio, som gör samhällsprogrammet Rekordmagasinet i samma korridor som Sixten sitter, han tycker att pengarna ska gå till hans program istället. Och Sixten och Malena, de går inte ens till personalmatsalen, för den är öppen för allmänheten och där känner de sig som djur i bur.
Tänkte du i termer av vad det här skulle betyda för din karriär?
Ja, jag höll på att säga, jag brydde mig inte så mycket om det. Jag var ju snart 50 år gammal så jag tänkte att det var snart över då, så det är ingenting att bry sig om. Nej, jag levde en dag i sänd. Jag tog det för vad det var. Jag hade en gård i norra Skåne som jag tänkte baka allting samman, så flyttade jag dit och bosatte mig och odlade lite potatis. Jag kände mig rätt trygg i tillvaron.
Men Fräcka Fredag ska inte bli porr, utan ett seriöst samlevnadsprogram helt i public service-anda.
Vi gjorde ju själva en undersökning. Vi skickade ut ett brev som med en väldigt massa intima frågor, där vi gick ut i folkregistret och letade upp kvinnor i fertil ålder så att säga, och ställde en massa intima frågor. Och det fantastiska var ju alltså att mer än hälften av de här människorna svarade och skickade tillbaka detta i slutna kuvert som vi fick där och satt och sprättade. Och sen gjorde hon ju statistik och hänvisade till detta. Det var en fascinerande upplevelse att intresset var så stort. Jag trodde ju inte alls att vi skulle få den svarsfrekvens som vi fick.
Hade ni några idéer som ni skrotade för att ni inte vågade fullfölja eller för att någon högre upp i hierarkin satte stopp?
Vi blev ju väldigt uppvaktade av sådana som ville att vi skulle visa på ren pornografi. Men där satte jag ju ner stövelklacken ordentligt. För jag menar att vi ska inte hålla på och visa erigerade penisar och könsorgan i vår tv-ruta. Det behövs inte. Det finns andra sätt att väcka intresse för det här ämnet.
Uppståndelsen är magnifik. Ni fick ju en riktig superstjärna till program 1. Hur gick det till?
Ja, det tänkte jag ju rent kommersiellt.
Jo tack. Tanken är att Malena ska intervjua Cicciolina, porrstjärna och medlem av det italienska parlamentet. Mer omsusad första gäst kan man nog inte tänka sig 1988.
Och hon är ju fullständigt olyck och utan hämningar. Och efter bara några timmar så kommer hon tillbaka och sa ja, då hon ställer upp. Men hon kommer ju kosta en väldig massa pengar. Ja, hur mycket är det? Ja, det rör sig om 50 000 minst. Ja, herregud, det har vi ju inte pengar till. Så vi tog kontakt med en av de mest drivkraftiga krögarna i Malmö. Jag tog kontakt med honom och frågade om skulle du tänka dig att kunna ha en liten erotisk show på din krog? Ja, visst, sa han, det är inga problem. Ja, men då får du ta hälften, 25 000. Och sen kom då plötsligt en sekreterare in. Då sa hon, du, Sixten, vet om att vi har ett avtal om kulturutbud med Italien? Nej, så det vet jag inte. Jo, vi kan alltså få ner, vi kan få garantier av staten. Och svenska staten betalar mer än hälften av det här arvodet för henne. Oj, 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 sa jag. Det är ju rätt fantastiskt att svenska skattebetalare utöver licensen också får betala hennes närvaro i Malmö. Så att där kommer ytterligare tydligen bidrag på 10 000 kronor där. Så att i själva verket så kostar det inte mycket mer än en vanlig svensk artist.
Svenska staten. En showglad krögare och public service-pengar. Det oväntade samarbetet gör att Cicciolina snart landar på Köpenhamns flygplats Kastrup. Sixten hämtar upp henne.
På den tiden så fanns det ju ingen bro, utan då var det ju ett flygbåt, en sån här svävare som tog oss över sundet. Och där satt en hall. Och där inne satt ju då ett antal herrar som var då affärsdrivande och i sina svarta kostymer och portfölj. Och jag satt och läste tidningen och plötsligt då så ryckte Cicciolina med i armen. Så hade hon dratt ner klänningen över ena bröstet och så pekade hon på det och så visade hon på att det hade blivit slag ifrån att hon hade solbränt sig sist och frågade, kommer det där synas i TV? Och så tittade jag upp och det visade sig att det var 50 stycken gubbar som satt och glodde på när jag granskade hennes bröst.
Det närmar sig direktsändning den 8 april 1988. Programmet ligger sent i tablån, klockan 22.00. Fräcka fredag är kvällens sista program i TV2. För vid midnatt, då slocknade i TV på den här tiden.
Hur är det med dina nerver inför premiäravsnittet?
På den tiden hade jag nerver av stål, om jag får säga det själv. Därför att när vi kom dit så på kvällen och skulle sända så fick vi reda på att vi var bombhotade. Förmodligen religiöst underbyggt av något slag. Och därmed inte sagt att jag kan säga vem det är. Det kan vara lika gärna vara en kristen som en muslim som kommer det hotet.
Alltså ett bombhot mot Sveriges Television. För ett program om sex. Ett program som inte ens haft premiär. Det säger något om tidsandan.
Det visade sig då att polisen tog väldigt allvarligt på det där. Så de kom ju med 6 man med chef och hundar och började sniffa igenom alltihopa. Och vi tyckte ju det där var ju liksom rätt roligt. Vi upplevde ju aldrig det som ett hot. Men de tog dessutom in en pansarvagn som de körde runt husbyggnaden med hela tiden på vid sänd. Men det gjorde ju att det var en laddad stämning. Det kom en massa poliser och de stannade ju kvar sen för att helt enkelt av en anledning att de tyckte det var rätt kul att sitta där och uppleva det här. Jag vet att min dotter som då var i 12-åren var med mig där inne och folk sa till honom, hur kan du ta din dotter med när de blir bombhotade? Alltså, det finns väl inte ett ställe i världen som är mer säkert än detta stället just nu. Alla de poliserna som är där och pansarvagnen.
I en av Sveriges Televisions studior är scenografin uppbyggd. Gästerna kommer in genom en stor blodröd mun av plast. Sittmöblerna ska likna kroppsdelar. Allt är upplyst av pastelligt ljus. Det är 80-talet och grällt.
Och sen fick vi ju dessutom tänja på nerverna ytterligare därför att programmets start var uppskjutet på grund av en tennismatch som aldrig tog slut någonstans i världen. Och vi gick ju där och jag minns att de kom inte med och sa att nu är det minst 20 minuter. Och då sa jag, bra, då hinner jag gå in och duscha. Så jag gick in och ställde mig i duschen där och spolade av mig. För det var vad jag tyckte, avkylningen var den rätta. Och sen kom jag fram till att när jag skulle gå ut, eller gick ut ur duschen, så fanns det ju ingen handduk. Utan jag fick stå och torka mig med en pappershandduk som gjorde att jag såg ut som en, jag hade drabbats av mjäll överallt. Så när jag kom ut med pappersflagor överallt.
Ja, det är tvära kast. Från sin snabbdusch kastar sig Sixten ut i studion för premiären av 80-talets mest uppsnackade tv-program.
Cicciolina är topless redan efter 30 sekunder. Och Malena, som är påfallande proffsig i live-tv, flankeras av en halvnaken man som ska bli en snackis, Zlatko.
Det var ju en lekfull drift med de gamla fördomarna när det gäller erotik och jag införde ju till exempel den här manliga värdinnan. Alla tv-program på den tiden hade ju en värdinna som gick omkring och svassade och var ofta i väldigt korta kjolar. Och så var det en manlig programledare. Och jag tyckte vi skulle vända på det. Jag vet att jag fick idén när Veckorevyn utsåg Sveriges snyggaste kille. Så jag ringde honom och förklarade för honom att vi behöver ett manligt sexobjekt. Och han garvade och tyckte det där var ju jättespännande. Så att han ställde ju upp och han sköt ju det alls utmärkt. Sen tog han ju in sin tvillingbror också. Och det retade ju en massa människor till punkten vansinne. Speciellt då killarna hemma i soffan. När då hustrun eller fästmön satt och uttryckte sin belåtenhet över att få titta på lite snygga karakroppar. Då blev det ju inte riktigt populärt. Men det var ju sånt som lockade tittarna.
Ja då, tittarna är fascinerade och det dricks lite champagne i sändning. Men Fräcka Fredag har helt andra syften än att kåta upp publiken. Cicciolina får frågor om sin politik och om AIDS. Dessutom intervjuas svenska politiker som kristdemokraten Alf Svensson och moderaten Ulf Adelsson om sex och makt. Sexologen Maj Fant är en annan gäst. Och poeten Lars Forssell, som sitter i Svenska Akademin, han läser en krönika. En udda mix, men allt helt enligt plan.
Det fungerade bra. Vi gick ut på stan och med Cicciolina och drog ut. Och, det var på sommaren vi gick och där gjorde vi stor succé när vi hällde vin på varandra.
Bokstavligt talat alltså, eller bildligt?
Jag hällde en halv flaska vit vin över mig själv. Jag tycker jag hade gjort mig förtjänt av det. Det är rola bort de där pappersdussarna från pappershanddukarna.
Idag skulle Fräcka Fredag aldrig kunna sändas. Inte på grund av ämnet, utan för att det är så spretigt. Ett typiskt avsnitt av Fräcka Fredag innehåller en tittarfråga som Malena besvarar. Ett utlandsreportage om hur man har sex i olika kulturer. En lång intervju, till exempel med en man som gillar att klä sig som kvinna. Och så rena humorinslag. Ja, till och med kända SVT-figurer deltar in character, som nattsuddarna Björn Valde och Svante Grundberg och skådespelerskan Meg Westergren från Goda grannar.
Det är inte helt enkelt att beskriva, men programmet ligger idag kvar på SVT Plays öppet arkiv. Och på 80-talet kommer programmet att vara ett av de mest sedda någonsin.
3 miljoner tittare, men alla kritiker...
Det fanns ju en egen undersökning. Sveriges text-tv gick ut och gjorde en egen undersökning som kom redan dagen därpå. Och de har kommit upp i 65% av svenska folket.
Ja, även om det 1988 bara finns 2 kanaler som alla svenskar kan se, så är det sanslösa siffror. Och över 100 personer ringer sent på kvällen till Malmö TV för att säga vad de tycker.
I Köpenhamn till exempel. Mm. Så kom det ju redan tredje veckan, tror jag det var, så kom det protester från den danska taxirörelsen som sa att finns inte folk. Och det var det då på att hela tiden som programmet sändes, alltså fram till klockan 11, så var fullständigt dött i Köpenhamn. Och det förstod de ju då att det var ju Sveriges Television som var skyldiga till detta. Så de ville ju då att vi slutade med det här och släppte ut folk. För sen rusade ju folk ut. De som inte stannade hemma och ägnade sig åt erotik, de rusade ut på restaurangen för att eventuellt hitta en partner. I Norge och Oslo lärde av att något liknande, men det blev inte riktigt så högt därför att norrmännen är ju ännu mer pryda än vad vi var i Sverige på den tiden.
Men det är intressant att läsa vad som skrevs här. Då är det allting från att Cicciolina poserar med en nallebjör och urringningarna är en gammaldags manlig blick på sexiga kvinnor. Malena är ett offer för de som prostituerar henne. Cicciolina är myten om den lyckliga horan.
Vi svarade på någon kritik. Jag försökte höja ribban igen till en nivå som var vettig. Det är ju ingen mening att sitta och tjafsa på det sättet i kvällsmässigt. Kvällspressen jublade på den här tiden därför att jag vet att Kvällsposten sa det till mig att varje gång jag har Malena på löpet så ökar vi 20 000 i upplag.
Alla tittar och alla har en åsikt. Religiösa och äldre förfasar sig. Präster fördömer och tv-kritiker älskar att såga Fräcka Fredag. Malena är mer käck än fräck, kan det heta. Allting nagelfars, från hur Malena Ivarsson pratar och ser ut till inslagen och scenografin med tygpenisar som får en tv-kritiker att jämföra programmet med splatterfilmen Motorsågsmassaken. Succé är det, men en skandalsuccé. Och när det är dags för det sjätte och sista programmet för säsongen händer något otäckt som ska ställa Sixten Svensson inför ett svårt dilemma.
Det kom det ett bombhop som jag inte har en aning om var det kom, men jag blev uppringd i varje fall och sa att nu är det bombhotade. Jaha, så vad ska vi göra åt det? Ja, du måste göra något här så att du får... Så jag kontaktade polisen och de bestämde sig för att inte göra någon stor övning av det hela, utan de kom och gjorde en väldigt diskret genomsökning av det hela och sen så försvann de. Och jag ringde dessutom Alenas man som var hemma och var barnvakt och sa, hur gör vi nu? Hur tycker du att jag ska agera här? Jag brydde inte om detta, sa hon. Han menade att det var en bagatell. Det var ingenting att bry sig om. Det ligger inget allvar bakom. Säg ingenting till Malena, utan bara kör vidare. Och det gjorde jag ju. Hade han sagt till mig att det här får ni ta på allvar, då hade jag nog tagit företagsledningens hjälp i det hela. Så till slut att bestämma att det ska bli svart i rutan i en och en halv timme en fredag kväll.
Beslutet är fattat. Det ska bli sändning, men utan att huvudpersonen får veta något.
Malena gick ut glad och pigg och var helt ovetande om det här bombhotet. Och sen fick jag ju veta det efteråt och blev ju då för lite förgrymmad. Men samtidigt förstod hon ju någonstans att vi kunde ju inte blåsa av alltihopa bara på grund av att det ringer till ett telefonsamtal.
Tycker du så här i efterhand att du gjorde rätt som inte berättade någonting för henne i föresändning?
Ja, jag bedömde bombhotet som tämligen overkligt. På den tiden så visste man ju att de lyfter telefonen och sen så slänger de på den för att det inte spåra samtalet. Så det var, är det inte mer.
Malena har ju sagt efteråt så här: jag skulle köra hem och gick ut och satte mig i min bil. När jag skulle vrida om nyckeln tänkte jag, tänk om den exploderar nu.
Ja. Jag kan bara stötta mig på att hennes man var tämligen övertygad, eller var helt övertygad om att det där var ingenting på i så. Och han hade ju rätt. 30 år senare så skulle vi aldrig gjort likadant givetvis.
Nej.
Då finns ju en helt annan kraft bakom bombhotet. Men jag talar om 88.
Miljoner tittare, samtidigt som SVT börjar få konkurrens av kabel-tv-kanaler som TV3. Men det blir ändå bara 6 program av Fräcka Fredag.
Nej, jag var ju helt övertygad om att det inte skulle bli något mer.
Nej.
Jag förstod att stämningen inom tv-huset, framförallt runt om i landet, den var sådan att det var kört. Kritik inom tv-huset. Halvreligiösa chefer som då tyckte att det var fullständigt förfärligt att de skulle jobba på ett ställe som sände sådana program. Och de tror jag tillsammans med ledningen i Stockholm bestämde sig för att det skulle inte bli någon fortsättning. Men jag hörde aldrig någonting om den diskussionen och jag förstod ju att det hade varit.
Men samtidigt så höga tittarsiffror.
Ja, men det som är förbannelsen för public service att man strävar efter tittarsiffror men man har ingen nytta av dem.
Och det är mer som ska förändras. Trots det goda samarbetet med Malena Ivarsson går deras relation i kras. Höll du kontakten med Malena efter att produktionen var avslutad?
Ja, vi hade kontakt i början, men sen gick någonting snett.
När Sixten Svensson går tillbaka till att jobba med Sköna Söndag är Malena inte längre kvar som regelbunden gäst.
Och det upplevde hon som att hon hade blivit ratad och utslängd av gubbmaffian som hon kallade oss plötsligt. Och vi har inte pratat så vis sen dess.
Nej,
jag mötte henne på ett tåg en gång och då gick hon åt sidan och sa ingenting.
Hur känns det då? Ni har ju gått igenom den här kontroversen tillsammans och sen att det låter lite sorgligt i mina öron.
Ja, det tycker jag också det.
Att så många blev arga på Fräcka Fredag 1988 är svårt att förstå idag. Så mycket har hänt sedan dess. På 90-talet kan svenskarna se hårdporr efter midnatt på kabel-tv-kanalerna. Kring millennieskiftet blir sex en del av reality-tv. Idag finns allt på nätet. Och i Sveriges Television där Sixten Svensson jobbade, jo, där visas program om präster som vill ligga.
Efteråt så förstår man ju inte vad det blir sånt bakom.
Och nu så här i efterhand när man har perspektiv på Fräcka Fredag, vad tror du det här programmet har betytt?
Det har betytt väldigt mycket. Det finns ju människor som har fått en spärr lossad som inser att man kan tala om detta. Man kan ju faktiskt uppleva erotik inte bara som ett satans påfund utan också kan vara en riktig njutning. Jag känner väldigt varm glädje över detta för att jag vet att jag bröt ner en fördomsvall i hela samhället som var väldigt viktig. Jag knäppte ju de här högervridna kristna grupperna på näsan ordentligt. Att de fick lära sig att detta är en del av vårt samhälle och vår utveckling. Och nu, att vi sitter här till exempel 35 år senare, eller vad det är, så sitter vi och talar om detta.
Ja.
Vilket annat tv-program har fått den uppmärksamheten i Sverige? Jag vet inte någonting annat.
Du har hört Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. För Podplay producerar vi även Misslyckade brott och följer också Commercial Content, en byrå för företagspoddar i sociala medier. Exekutivproducent Oliver Bergman. Tipsa gärna om andra fall som du skulle vilja höra om Jag var där till jagvardar@bplus.se. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Ett nytt avsnitt av Jag var där kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar genom Podplay, där finns hela säsongen redan nu. I nästa avsnitt får du höra om mordet på Tova Moberg, ett av 2000-talets mest uppmärksammade brott.